Tack för att jag får vara här. Gott att se er igen. Några känner jag, några nya ansikten för mig, men det är alltid lika fint att få komma hit. Idag så är ju temat för kyrkåret Bana väg för Herren, och Johannes döparen står i fokus. Hans uppgift, hans kallelse, det han fick vara med och förmedla. Och nu ska vi läsa ifrån Matteus evangeliet, det 11:e kapitlet. Och jag läser från den andra versen där. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser, att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej, vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig. Sannerligen ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Och sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeten och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Jag kommer att tala om hur det är att vara i öknen, även om jag inte har någon erfarenhet av det, men jag ska försöka beskriva det. Jag kommer att tala lite om urskiljning, hur vi känner igen Herrens röst. Och jag kommer att tala om missmod och vad Jesus svarar på det. När jag växte upp på Donsö, där har ni hört många gånger vad det är jag växte upp, så hade vi en man som kom ut från Göteborg. Och han gick upp på den berget som är placerat mitt på ön. Och där ställde han sig och predikade. Han var en udda figur som kom. Och där stod han utan några människor omkring sig. Men de flesta öppnade sina fönster lite på glänt för att höra vad han hade att säga idag. Även om han inte riktigt accepterade honom. Han hade ingenstans att bo, så han gick och la sig i fiskebåten eller någon av fiskebåtarna som var öppna. Och det var ju inte alltid populärt att han låg där och sov, så de slängde i land honom flera gånger. Men då gick det dåligt på fisket veckan efter, så det var, till slut var det ingen som vågade kasta ut honom. Denne Gunnar Holm, som han hette, han bar ett stort kors på sig, på bröstet. Och så stod han där och predikade. Han sjöng också. Och en gång så stod han där i snöstorm och nordvästlig vind. Och han stod där och inte en människa syntes till. Och min mamma fick se honom där han stod uppe på berget och sa. Hon gjorde ordning en liten matsäck, och så bad hon mig och en kompis att gå upp och ge honom lite mat att äta. Och det gjorde vi. Och när vi kommer dit så bad han välsignelsen över oss för vår gärning. Och han lovade också att vi skulle få ärva honom idag. Han hade ett stort arv i Amerika, sa han. Men det har jag inte sett röken av. Jag tänker på den Gunnar Holm. När jag har läst om Johannes Döparen. Han var också en sån här udda figur. Det står att han åt gräshoppor och honung. Och han hade kläder av kamelhår. Och han vistades i öknen. Och ändå så drogs skarorna till honom. De kom från hela Jerusalem och Judén och för att lyssna på honom och lät sig döpas. Bakgrunden till det här är ju att mellan gamla och nya testamentet så är det 400 år av tystnad. Inte någon profet överhuvudtaget. Inga tecken på Guds närvaro. Och 400 år av tystnad och turbulens i det politiska livet i Israel. Som slutar med den romerska ockupationen på 100-talet före Kristus. Och det var en svår tid för Israels folk och dess historia. Inga profeter, inga tecken. Istället förtryck, splittring, lidande, motgångar. Och då kommer Johannes döparen. Efter denna långa period av tystnad, var är Gud någonstans? Och så kan ju livet se ut för oss, kanske inte på 400 år, men i perioder när vi upplever att det är tyst. Vi ser inga tecken. Var är du, Gud? Och kanske är det så för dig. En sån där tystnad, en tystnadsperiod. När man inte hör, inte ser. Och ändå djupt där inne finns den där längtan. Gud, kom. Kom, Gud. Rör vid oss. Visa din arm. Sträck ut dina händer. Låt under och tecken få ske. Bana väg för Herren är temat idag. Och texterna handlar just om det här att bana väg. Att förbereda sig, att städa, att röja undan. Att vända blicken åt rätt håll mot Jesus. Det är ju det Johannes gör. Se Guds lamm. Och han predikade omvändelse och han predikade att himmelriket är nära. Han säger nu är den här perioden på 400 år snart slut. Och han predikade med brinnande passion och med blicken riktad på han som ska komma, säger han. Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Det berättas om en församling som hade en lapp liggande på talarstolen. Den ligger inte här, men på den stod det en hälsning från församlingen. Vi skulle vilja se Jesus. Och visst vill vi det. Vi skulle vilja se, vi längtar. Vi skulle vilja se hans under på något sätt, hans närvaro på ett tydligare sätt. Vi längtar efter det. Och vem vill inte se det? Det är längtan, törsten och hungern efter honom. I en värld där ingenting växer, där är ju det kallt, kargt, ogästvänligt. Där formas profeten Johannes. Hans utbildning i öknens skola var lång och tuff, men det var där i den skolan han lärde sig det som utmärker en profet. Och en profets främsta kännetecken är just lyssnandet. Och för att kunna lyssna måste man ut i öknen. Och öknen står ju inte bara för den fysiska platsen, utan vi måste liksom göra oss beredda att kunna lyssna. Och det är kanske det som är den stora utmaningen för oss idag. Hur kan vi lyssna i all den information, sociala medier som vi hela tiden är uppkopplade på? Kanske det är vår största utmaning idag. Det var där som Johannes var, i tystnaden, i öknen. Och det var där han lärde sig urskilja herdens röst. Och därför var Johannes den första som kände igen Jesus, vem han var. När han står där så kommer Jesus och så säger han: se, där är Guds lam, han som tar bort världens synd. Johannes såg det. Och profeten väcker oss att inse att det godas motsats inte är ondska, utan det är likgiltighet. Och det är väl det farligaste som kan drabba oss, just likgiltigheten. Och så ropar Johannes: för att Jesus ska bli sedd har jag kommit och döper i vatten. Han säger det i Johannes 1:31, står det: för att Jesus ska bli sedd har jag kommit och döper i vatten. Och det på något sätt ringar in både det som är församlingens stora uppgift och min uppgift som kristen. För att Jesus ska bli sedd vill jag bereda väg för honom. Johannes utbildning i öknen har varit lång. Tillräckligt lång för att han inte ska ta åt sig äran själv. Eller att själv stå i centrum. Inte synas och få gillanden. Det är inte det Johannes är ute efter. Utan han säger: jag är rösten av en som ropar. Jag är en röst som talar om den andra, han som kommer efter mig. Det är en ödmjuk Johannes som har blivit skolad i öknen. När jag var i övre tonåren och i 20-årsåldern så upptäckte jag Emil Gustafsson. Han var ju lärare på Götabro. Han har skrivit en del sånger som vi sjunger ibland. Det finns två band, böcker, Emil Gustafssons samlade skrifter. Han talar mycket om just den här tonen som Johannes Döparen anger. Han säger så här i en av sina böcker: min älskade, om Herren tar dig avsides i en stressad tid, eller han leder dig genom en mörk dal där mörkret tar strupgrepp på dig, se inte de tillfällena som bortkastade. Om du inte kan förstå hans vägar, tro då på hans avsikter som är fyllda av nåd, barmhärtighet och kärlek, och följ andens maning ut i öknen. Och om du inte kan förstå Herrens vägar, anse det vara en tröst för dig, eftersom Herrens vägar är så mycket högre än våra vägar, som himlen är över jorden. Dina beräkningar är ett barns tankar, hans planer är en konungs tankar, en älskande förälders genomtänkta plan. Kan vi ta åt oss det? Hur som helst, folket kom i skaror för att lyssna till Johannes. Det står att hela Judén och alla i Jerusalem, jag tror Markus tar i lite här, predikanter kan göra det ibland, och Markus talar om att alla kom, hela Judén, alla i Jerusalem. Och vad var det som gjorde att Johannes drog skaror? För budskapet som han predikade var ju inte tillrättalagt. Tvärtom var det kärvt, hårt, ja på gränsen till oanständigt. Huggormsyngel, sa han åt dem när de kom. Förmaningar, rakt på sak var han med Herodes till och med, för hans affär med sin brors hustru Herodias. Han talar om att bära frukt som hör omvändelsen till. Tro inte att ni kommer undan genom att säga att ni har Abraham till far. Han talar om att agnarna ska brännas upp i eld. Ja, det var inte en tillrättalagd predikan Johannes höll. Och ändå kom människor i skaror. Det var inte en feelgood predikan Johannes höll. Men vad var hemligheten? Varför kom alla människor? Och varför tog man till sig budskapet trots att det var så kärvt? Och här ligger frågan om urskiljning. Vad är sann törst och vad är falsk törst? Alltså, det som avgör om ett budskap som till sitt yttre riktigt skapar ett yes eller en känsla av skam. Vad är det som gör att man liksom kan säga ja till ett kärvt budskap? Och att man i andra sammanhang känner, nej, det här kan jag inte säga ja till. Jag tror att det handlar om vilken bild burbäraren har av Gud. En krävande och dömande bild av Gud skapar ångest, krav och kramp. En bild av Gud där han besöker sitt folk och ger det frihet. En Gud som älskar oss och vill oss väl. Det skapar enhet och ett yes. Ja, det där vill jag ta till mig. En vilja till överlåtelse, till omvändelse. Även om budskapet är tungt. Folk kom i skaror till Johannes och lät sig döpas. Och ett tydligt tecken på andens maning, det är ju att jag finner det lättare att andas. Jag känner frid. Ja, men det här vill jag ta åt mig. Låt oss gå till Johannes. Han har något viktigt att säga oss, även om det är kärvt. Vi behöver det. Och ett tydligt tecken på motsats, det är ju när det blir splittring, när det blir krav, när det blir kramp och man känner att man vänder taggarna utåt. Och återigen, vad är budbärarens ärende? Vad är rösten? Vad är tonen? Vad är klangen i det som sägs? Vad sker i spåren är ett sånt där viktigt fråga att ställa till allt budskap vi hör. Trots behovet av omvändelse eller skav. Jag minns en gång i sammanhang där någon predikade väldigt tufft om församlingen som behövde ändra sig och be mer och evangelisera mer. Och den var hur usel som helst. Och jag kände bara hur hela församlingen som lyssnade vände taggarna utåt. Och i andra sammanhang har varit med där budskapet har varit ungefär detsamma, men där man har känt, ja, det där vill vi ta till oss. Och här krävs urskiljning och bön. Gud, hjälp oss att se och höra vad du och vad anden säger till församlingen. Och Johannes budskap gick hem därför att den utgick ifrån Johannes egen längtan och behov av han som döper i ande och eld. Han ställde sig inte vid sidan av folket. Och därför säger han till Jesus, när Jesus begär att bli döpt, ja, men det är ju jag som behöver bli döpt av dig. Han bar själv på en längtan efter omvändelse. Efter att Gud skulle gripa in i hans liv. Det är jag som behöver döpas av dig. Och nu kommer du till mig, säger han i Matteus 3. Och så säger han som kommer efter mig är starkare än jag och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Johannes stod själv som mottagare av det budskap han förkunnade och förmedlade. Det hade gått igenom honom. Nu hade det gått en tid sedan Johannes verkade. Nu sitter han i fängelse. I mörker, i ensamhet. Och så börjar han tänka, var detta allt? Tänk om jag var fel ute. Och kanske gick tankarna hos Johannes så här. Jesus, min släkting från Nasaret, kan det vara något? Han som föddes i en matho, i ett stall, en snickare. Om han ändå hade varit en messias som sopat banan med de romerska ockupanterna. Eller en andlig stålman som kunde lova guld och gröna skogar och befrielse från lidande, ondska och sjukdomar. Varför är denne Jesus och Gud, om han nu finns, så osynlig? Påfrestande osynlig. Varför griper han inte in i Mellanöstern, i Ukraina? Eller på ett personligt plan med sjukdom och lidande som vi möter. Då hade ju allt sett annorlunda ut. Då skulle ju alla tro. Och kanske är vi där i missmodets träsk. Kanske kan vi känna ibland att ja men Gud, här hade du smashläge och inte tog det. Nya testamentet har inte gömt undan Johannes döparens funderingar. Man har inte sagt att men det här kan vi inte ta med. Utan det måste finnas. Men det som är intressant är ju, vad är det som gör att vi ändå håller oss fast? Vi fortsätter att tro. Vi fortsätter att be. Vi fortsätter att ha ett fönster öppet mot att Gud kan gripa in i varje situation. Vi ber för varandra. Vi ger utrymme för Guds ingripanden. Vi bereder väg för honom. Han som ska döpa i and och eld. Jag vet inte om jag har berättat det här förut, men det gör inget, jag tar det igen. Jag har varit pastor, predikant i 45 år någonting. Predikat, och många gånger känner man, yes, nu gick det hem. Det blir high five efter gudstjänsten. Men de flesta gångerna så känner man, var är bakdörren som man kommer ut härifrån? Missmodet. Det gick inte. Det var stängt. Och så lever man som pastor, förkunnare, det är min egen erfarenhet, med den där ständiga sucken. Var är vi någonstans som församling? Varför sker det inte mer? Varför döper vi inte fler? Vi längtar, vi ber. Hur hittar vi den rätta metoden? Och så söker man runt i hela världen. Vi åker till Chicago, vi åker till Sydamerika, vi åker till Korea för att hitta liksom exemplen. Men det sker inte som vi önskar, som vi längtar efter. Och då är det lätt att missmodet kommer. Orkar jag med det här? Och så var det en sån söndag jag hade predikat. Och kände att jag smiter ut bakvägen. Och så kom jag hem och så sa till Anna-Lena att nu ska jag nog sluta och predika. Och så dagen efter åker jag ner till min far som visade sig sen var hans sista vecka i livet, eller de sista veckorna i livet. Han har varit en stor supporter för mig. Han har ringt på måndagen efter söndagen och frågat hur gick det i predikan igår. Han har bett, han har följt noggrant. Och vi har diskuterat. Och så besökte jag honom och han låg i sin säng där. Och jag berättade inte om det här att jag hade varit med om dagen innan. Så tog jag en promenad. Gick ner till bryggan där vid Styrse, som ålderdomshemmet som han var på. Så när jag kommer tillbaka så ser jag två personer som står och fotograferar. Och jag går fram och hälsar och frågar, letar ni efter någonting? Nej, vi visade sig att de kom från Singapore. Och hade kommit till Sverige för första gången. Och de hade varit i Göteborg och så hade någon tipsat dem om att åka ut i den vackra södra skärgården. Och de hade åkt ut dit och såg på allt och fotograferade och samtalade. Och jag berättade om Donsö och Styrse och öarna där. Och till slut kom vi in på det här, men vem är du då? Jag berättade att jag är pastor. Och så, vi bad till Gud i morse att vi skulle hitta någon som var kristen, säger de. Och så hade vi ett gott samtal och när de skulle gå så säger mannen, får jag profetera över dig? Ja, det får du. Keep on preaching. Fortsätt att predika. Och så går de. Och jag tänkte efteråt, här möts våra vägar. De kommer från andra sidan jorden. Jag kommer med min erfarenhet och undrar, ska jag fortsätta eller inte? Och så kommer orden, keep on preaching, fortsätt att predika. Och det blev en sån här hälsning som gick rakt in i hjärtat. Profetorden, fortsätt. Det är ju det Johannes säger. Ge inte upp, Guds rike är på väg. Han kommer som ska döpa i ande och eld. Han kommer som ska förändra villkoren. Som skriver en ny historia. En ny skapelseordning. Ett helt nytt paradigm för mänskligheten. Nu kommer han. Och Johannes kanske hade drabbats av det här missmodet där han satt i sin fängelsehåla. Och det hade ju Timoteus också gjort, som Paulus skriver till i andra Timoteusbrevet, när han säger, blås liv i din nådegåva. Eller keep on preaching, Timoteus. Ge inte upp. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Vad står det för? Jo, kraften. Gud trycker aldrig ner oss. Tvärtom, han bär oss. Han är kraften, kraftens ande. Och han är kärlekens ande. Alltså att Gud älskar oss. Även om vi är i öknen eller om vi är i missmodets träsk. Någon har sagt så här, det största behovet en församling behöver är människor som vet att de är älskade av Gud. Vet du det? Att du är älskad av Gud? Att han har sagt sitt ja över ditt liv? Och älskad i befintligt skick, som jag är. Inte som jag önskar att jag borde vara eller skulle vara, utan den jag är. Därifrån vill han använda oss och bruka oss. Och så kommer det självbesinningens ande. Vad är det då? Och det är ju att jag är människa. Jag är människa med allt vad det innebär. Att besinna det. Att jag är människa med fel och brister, med allt det som innebär, vad det innebär att vara en människa. Och där tror jag vi har mycket att återerövra på något sätt. Att, kanske det är så här att den stora faran för oss inte är att det blir för mycket Gud, utan att det blir för lite människa i våra sammanhang. Att vi liksom, vi möts här uppe någonstans medan vi är här. Att mötas i det vi är, i såren, i misslyckandet. Och jag tror det är därför vi får de här texterna om Johannes, för att vi ska lära oss det. Jag har läst en bok nu som heter Ondskan utav Tom Wright. Det är bra julklappstips för er. Den är nyss utkommen på Libris. Han skriver där att kyrkan är aldrig så illa ute som när hon ser sig enbart som bärare av lösningen och glömmer att hon varje dag måste säga: Gud var nådig mot mig syndare. Alltså om vi bara ser att vi har en envägskommunikation ut och inte ser att det handlar om oss också. Jag tror det är där det måste börja. Till sist, vad är det Jesus svarar till Johannes? Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Bara den sista meningen där är ju intressant. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Jesus svar tar sin utgångspunkt i ett antal Jesaja-ord. Det är från Jesaja 29, det är från Jesaja 35 och det är från Jesaja 61. Och det här är intressant, för vad är det Jesaja stod för? Jo, Jesaja målade upp den där stora bilden av Guds, när Gud ska återerövra allt. När Gud ska ställa i ordning allt. Inte den där lilla bilden, utan den stora bilden målar han upp. Och låt oss bara läsa från Jesaja 29 vad Johannes, eller vad Jesaja säger där. Jesaja, det 29:e kapitlet. Och där i från vers 17. Snart, om en liten tid, ska Libanon bli till en trädgård, och trädgårdar räknas som skog. Den dagen ska de döva höra, när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon ska se, fria från dunkel och mörker. De förtryckta ska ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över Israels helige, ty det är slut med tyrannerna. Borta är de hänsynslösa, utplånade alla som hade ont i sinnet. De som anklagade oskyldiga inför domstolen, snärjde dem och förde rättvisans talan. De som förde rättvisans talan och med lögner fällde den som var utan skuld. Så säger Herren till Jakobs folk, han som räddade Abraham: nu ska Jakob slippa att blygas. Nu ska han inte mer rodna av skam när hans barn, ser vad jag utför bland dem. Ska de hålla mitt namn helig. Jakobs helige ska de hålla helig. Bäva för Israels Gud. De förvillade ska få insikt. De missnöjda lära sig en läxa. Alltså flera sådana ställen där Jesaja målar upp den där stora bilden utav hur det en gång ska bli. Och det är ju profetens stora uppgift. Och man kan säga att Jesus bekräftar profeten Jesajas gåva att måla upp den stora bilden. Det finns en bok som har titeln Prophetic Imagination. Alltså att drömma om det stora när det ska ske. Att låta ta in den bilden. Och Jesus målar ju upp den stora bilden i texten och i svaret till Johannes. Gå och säg till Johannes, det här sker, Guds rike är på väg. Och det är ju så lätt att de här små bilderna tar överhanden. De små bilderna möter oss hela tiden. Och förstå mig rätt när jag säger de där negativa bilderna. Krig, mörker, lidande, orättvisor, de finns där. Men det finns en annan större bild som överskuggar det. Hoppet. Och som kristna har vi den större bilden. Och den måste vi alltid påminna varandra om. Nu lever vi i ett land där sekulariseringen är stor. Kyrkan minskar, församlingar läggs ner. Men låt oss lyfta blicken och se den stora bilden. Och jag säger att vi längtar efter att det ska ske här också. Men den stora bilden är ju att över vår värld, där växer kyrkan. Jag läste om Kina där det idag finns 25-30 miljoner kristna. Man ökar med 500 000 varje år, någon siffra jag läste. Och det finns 60 000 församlingar. Och det stora behovet är fler pastorer och präster. Det sker, den stora bilden. Hoppet, det är ju det advent handlar om. Som innebär att vi har läst det sista kapitlet i Guds tanke med den här världen. Vi har framtiden i ryggen. Det som väntar har redan skett och sker hela tiden. Gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör. Vi lånar nu från Guds framtid. Bara det faktum att vi är här idag, som kommer för att lyssna till Guds ord, för att mötas, för att be, tillbe, sjunga. Det är ju på något sätt en försmak utav hur det en gång ska bli. Så sträck på er, ni är profeter allihop. Vi är en profetisk samling där vi möts. Och en dag när en stor skara som ingen kan räkna av alla folk och stammar och länder och språk samlas. Och Johannes uppenbarelse beskriver dem. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Där har du den stora bilden. Och därför var det så inspirerande att höra till sången här förut. Att Gud kan lossa bojor. Gud kan gripa in. Och vi vet det, därför att vi har sett och läser och lever i skuggan av uppståndelsen, hans seger över döden. Och det får vi ta till oss. Amen. Tack Gud att du har sista ordet. Du har all makt i himmel och på jord. Hjälp oss att ta in den bilden och ta in det budskapet. Och Herre, vi ber för vår värld. Låt ditt rike komma mer och mer. Låt rättvisan få flöda fram som vatten. Och jag ber Herre att hoppet ska få spira och gro i våra hjärtan och i våra liv. Jag ber särskilt för den som har och känner missmodet, uppgivenheten. Kom med din kraft, din kärlek, ditt hopp in i det sammanhanget. Amen.